Det er i dag, lørdagen den 29. november 2008. Vi er i Malmö i huset på Skolgatan 10, där jag ska hålla ett föredrag om förälskelse i ljuset av Martinus kosmologi. Varsågoda. Jag har blivit ombedd att prata om förälskelse, så det är inte jag som har uppfunnit den här genialiska titeln. Men det var ju en fin utmaning att hålla ett helt föredrag om förälskelse. Martinus kosmologi omhandlar ju utveckling. Egentligen är det ju en stor utvecklingslära. Och Martinus pratar ju om ett mineralrike, sen ett växtrike, ett djurrike och ett kommande riktigt människorike. Och sen även högre tillvaroplan, ett visdomsrike och ett intuitionsrike och ett minnesrike som är andliga tillvaroplan. Och de är ju mycket högre och fina, dessa andliga tillvaroplan. Men där mörkret och kriget, kamp, svartsjukan kulminerar, det är ju i djurriket. Och nästa år då blir det ju det stora år för Charles Darwin. Den 13 februari så blir Charles Darwin 200 år. Och vi för ett par år sedan så firade svenskarna ju Linné, men det var ju 300 året. Och den stora idén i Darwins utvecklingslära, det är ju survival of the fittest. Det är de fetaste som överlever. Och han såg ju det som var utvecklingens motor, det var ju kampen för tillvaron. Det var endast de bästa som överlevde och därför gick utvecklingen framåt. Så det vill jag alltså säga att utvecklingens motor, det är kampen för tillvaron. Och man kunde ju nästan fråga sig, varför står djuren och människorna ut med att leva när hela tillvaron är en sån kamp? Det är ju mycket krig och kamp. Man får ju hela tiden kämpa i djurriket för att få mat. Människorna, de kämpar hela tiden för att få mat, få ett bostad, för att få jobb, för att få pengar. Det är ju en stor kamp. Varför står man ut med sånt? Varför lägger man inte av och gör självmord? Varför orkar man med och fortsätta livet när det ska vara så besvärligt? Jo, menar Martinus på, det finns en mycket stor ljuspunkt i djurriket. Och det är förälskelsen. Det är alltså det största ljuset och den största inspirationen som finns i djurriket. Och han menar alltså att detta ljuset är till och med mycket gudomligt. Och Martinus talar alltså om förälskelsen och sexualiteten som det största ljuset i djurriket. Och om man har det där sexuella nöjet och får en sexuell utlösning, då menar Martinus rent av att det är en upplevelse av Guds ande. I sexualiteten kan man uppleva den heliga anden. En upplevelse av Guds and eller den heliga anden i kött och blod kommer man inte närmare än i förälskelsen och sexualiteten. Och det är ofta en mycket kort upplevelse, men ändå är den så stark att man står ut med att leva i djurriket. Det finns ju många exempel i historien och i litteraturen om människor som har blivit förälskade. Och sen var de villiga att offra allt vad de hade, så att säga. Endast för att vara tillsammans med den som de älskade. De kunde lämna hus, eller vad heter det, kongetitel och prinsetitel och fyrstetitel och pengar och arv. Och de skulle nästan kunna göra vad som helst för sin partner. Det är också folk, även om de inte kan sjunga, så sjunger de kärlekssånger i telefonen när de är förälskade. De skulle gå en mil över frusen jord för att vara tillsammans med den som man älskar. Man gör de mest tokiga saker när man anstränger sig. Man skulle så att säga kunna gå igenom eld och vatten för den som man älskar. Så man ser ju verkligen att det är mycket starka kräfter som finns med här. Och ibland är det också så att om man älskar en person och man inte kan få denna personen, så är livet inte värt att leva och så gör man självmord. Det var ju på 1800-talet i litteraturen en stor våg som hette romantikken. Og da skulle man jo liksom skildre denne fantastiske kjærligheten, altså forelskelsen. Og for at vise på hur stor, hur kraftig kan forelskelsen bli. Om den kan bli så stark, at man ikke får den som man elsker, så gjør man selvmord. Og det fanns jo mange bøker. En av de mest kjente er vel Goethes, den Werther-lideren den. Og han fikk jo ikke sin, den unge Werther av Goethe. Han elskede Liselott, men han kunne ikke få Liselott, så kunne han likevel gjøre selvmord, når han ikke kunne få en dårlig liv, det er ikke værd at leve. Der finnes også andre, som siger, om det nu kommer en tredje person og står i væggen, jamen da slår man ihjel vederbørende for at få den. Så man får jo sige, at det er jo mye stærke medel, men det er jo faktisk endast en understrykning af, at det er virkelig altså stærke kræfter, som det rører sig om. Men, sagde Martinus, det er ikke nogen medveten oplevelse af Gud. Det kan jo også være et par, der både partnerne, de er materialister, og de har jo sit seksualliv der i ægtesengen og nyter mye af det, men de ved ikke om, at det i virkeligheden er en Guds kontakt. Martinus sagde, at det er en instinktiv Guds kontakt. Og denne instinktive Guds kontakt, det er det største ljuset, som går at opleve i jødriket. Jeg skulle vel også kunne tænke mig at fråge jer, hvor mange timer har ni lagt ned på at tænke på idealpartneren? Er det ikke mange mennesker, som har nogle fantasier, der går og tænkt og ønsker at træffe idealpartneren? Jeg mener i alle fald, at det er noget, som mennesker har tænkt mye på og lagt ned mange timer på. Og det viser jo endast, hvor stark en kraft det er. Og Martinus taler jo om, at i jødriket, der findes der hårner og honer. Det findes mænd og kvinder. Og der kan man jo sige, at der er man egentlig et halv væsen. Man er ikke et komplet væsen. Man har en pol, men man har ikke den andre polen. Og der er det jo, ligesom det står i Bibelen, at manden skal lemne sine forældre og holde sig til sin hustru. Og sen skal de blive et kjøtt. Og der kan man jo sige, at når mand og kvinde bliver et, då blir de faktiskt kompletta. Då blir de ju fullkomna. För då har de båda polerna. Då har de ju faktiskt uppnått en dubbelpolighet. Och i andra analyser menar Martinus på att vi håller på att utveckla oss på ett sånt sätt att kvinnorna utvecklar sin maskulina sida. Och sen kommer de faktiskt i sig själv att bli dubbelpoliga. Och mannen håller också på att utveckla sin feminina och ska också i sig själv bli dubbelpolig. Och då kommer man fram till att en riktig dubbelpolig varelse er fri og suveræn, for man har det hele inom sig selv. Men her i slutet af jødriget er man beroende af en person af det modsatte skønnet. Det vil altså sige, min tilgang til ljuset beror af min tilgang til det modsatte skønnet. Og derfor bliver det då en kamp og en konkurrence. Man vil helst have de vakreste væsenden af det modsatte skønnet. Skønnet. Og det er jo altså minden, de kanskje anvender sig af at få så mange penge som muligt, eller blive så berømte som muligt. Og det er jo klart, at man er rockstjerner eller præsident eller sådan, så har man jo tilgang til de vakre væsen af modsatte skønnet. Men man kan også fråge sig, hvorfor kvinderne, hvorfor sminker de sig? De har læbstift og mascara og sådan. Hvorfor gør de sådan? Jo, det er vel derfor, at de er i nogen konkurrence med de andre kvinderne. Og på samme sätt då männen ju också har ju också sin konkurrens med de andra männen. Och det ses ju också i naturen i alla fall hur hanarna de kämpar mot varandra. Så man ser verkligen att det är en hård konkurrens. Så det man behöver, en annan till att älska sig själv med. Eller man behöver en annan för att få tillgång till ljuset. Och därför blir det alltså en väldigt stor kamp. Så Martinus säger ju faktiskt att denne struktur med mænd og kvinder, eller hårner og honer, det er krigets anatomi. Og man skulle jo kunne sige, om en varelse er dybbelpolig og har det hele i sig selv, då er de jo frie og suveræne. Det er jo fredens anatomi. Så faktisk er denne enpolige strukturen roten til alt krig og alt rivalitet. Men mange ser jo forelskelse som det samme som ægte kærlighed. Det kanskje er en mand, som siger, jeg elsker min fru over alt, og det er ikke någon sexuell drift eller så. Nej, det är riktigt kärlek. Jag älskar min fru över allt. Jag vill göra allt vad jag kan göra för att göra henne lycklig. Och det är ren kärlek. Och Martinus, han har gjort en analys av förälskelse i sin introduktionsbok som heter Logik. Och där skriver han om att förälskelsen går igenom två stadier. Och det är alltså A-stadiet och B-stadiet. Och i förälskelsens A-stadium påminner det mycket om riktig kärlek. Och det är just där man vill göra allt för sin partner. Man kan offra sig. Man kan ge avkall på pengar och rikedom och berömmelser och sånt. Allt vill man ge. Man vill gå igenom eld och vatten för att vara tillsammans med den andra. Jamen det är ju kärlek. Kristus kärleken, det är ju faktiskt att vilja ge sitt liv för andra, att offra sig för andra. Ikke? Det är ju riktigt kärlek. Så i alla fall i förälskelsens årstadium, då påminner det mycket om riktig kärlek. Och på ett, om man nu har studerat hela Martinus kosmologi, så har man ju förstått att det finns väldigt stora utvecklingsförlopp som Martinus kallar för spiralkretslopp. Och när man då har varit igenom de högre andliga världarna, då har man praktiserat dessa funktioner så mycket att de har blivit till automatik. De har alltså blivit till instinkt. Så faktiskt är ju alltså förälskelsen en spegelbild av de högre andliga världarna. Det är de högre andliga världarna omsatt i en automatisk funktion som man då ser i sexualinstinkten eller i förälskelsesinstinktet. Och som Ingemar Fridell brukar säga, detta att bli förälskad, det är inte någon intellektuell prestation. Det går helt av sig självt att bli förälskad. Man behöver bara titta i ögonen på en annan, och det tar bara ett splitsekund, då har man blivit förälskad. Och det är då alltså inte något man ska överväga eller tänka eller ta beslut. Det går av sig självt. Och det är därför alltså att det är ett instinkt. Men sen, efter en viss tid, då går förälskelsen över i B-stadiet. Och då talar Martinus om att då har den alltså blivit självisk eller egoistisk. Och nu vet jag inte om ni kan föreställa er att den omtalade fru kommer hem och hon är glad och nöjd och berättar för mannen. Jag har varit till julfrukost och där var jag ihop med en annan man och vi gick hem till honom och jag var i säng med honom. Och det var så härligt, det var så skönt och jag mår så jättebra nu. Och vad säger då mannen? Han säger, jamen vad härligt att se dig glad. Jag tycker, det enda jag önskar, det är att se dig glad och lycklig. Så, gratis. Nej, där skulle man nog kunna föreställa sig, att han skulle reagera på ett annat sätt. Och då kanske han ville bli besviken eller svartsjuk. Och det säger Martinus då, jamen då är det ju verkligen beviset på, att det inte är sann kärlek, men att det är en egoistisk kärlek. För den är alltså betingad av att man själv har ett monopol. Men längre fram i tiden, då ska vi ju bli mera toleranta. Och nu ska jag försöka berätta de här två kaffehistorierna som jag kan. Och den första kaffehistorie, den kommer från Martinus. Och det är mannen, han är på arbete, och sen kommer han hem från arbetet. Men vad ser han? Han hittar sin fru i säng med husvännen. Och så säger han ju till dem, låt det inte störa. Gör ni klart där, så går jag i köket och kokar lite vatten. Och då kan vi allihopa dricka kaffe tillsammans efteråt. Så menar Martinus alltså att det ska bli i framtiden. Att när vi har blivit mer humana. Men så är det några som tror, när jag berättar den här historien, att Martinus rekommenderar det öppna äktenskapet. Men det är liksom, vilka, vad ska man säga, idealiska krav lägger man på sig själv och på sin partner. Och det är ju det, att man ska inte själv kräva frihet. Det som är idealet, det är att ge den annan frihet. Men inte själv ta sig friheten. Alltså man kan ju själv vara trogen, men säga, den annan har frihet. Men ofta vill man ha att den annan ska vara med trogen. Men dessutom vill jag ha frihet att göra. Så det är alltså inte det som ska missförstås med den här kaffehistorien, att man inviterar den andra på kaffe också. Det är inte en reklam för det öppna ägteskapet, men det är reklam för att man själv kan vara trogen, men bjuder på att den annan ska ha sin frihet. Det är ju det som er fremtiden. Og så er der altså en anden kaffehistorie. Og det er en mand, han har sypet ned sig, og han klarer knappast at hitte sin hus. Men sen så har han tappet nyklen og kan ikke komme ind i sin hus. Men som tyve så kommer der en polis, og så frågar han polisen, om han ikke kan hjælpe med at åbne låset. Jo, det kan polisen gøre, men han vil have bevis på, at det nu også er manden, som bor i huset. For anders han kanskje bare vil gøre noget stølt eller sånt. Så polisen skal jo ligesom kontrollere. Så polisen han åbner døren, og manden går jo straks i køkkenet og siger, nu skal jeg koke lidt kaffe. Og så går polisen rundt i huset, og på første salen træffer han fruen i sengen med husvennen. Og sen så kommer polisen ned i køkkenet og siger til han der manden, Hvor er det han der med den andre manden deroppe? Nå, han? Ja, han får inget kaffe. Altså, det var de to kaffehistorierne. Man kan dog også, Martinus har jo skrivet i en bog, som han kalder for to slags kærlighed, to sorters kærlighed. Og i den boken viser Martinus dog på, at forelskelse og kærlighed, det er ikke helt det samme. Han viser faktisk på, at det er raka modsatserne. I alle fald i forelskelsens B-stadium, der er det den raka modsatsen til rigtig kærlighed, næste kærlighed eller al kærlighed. Der findes jo en tavle her, og objektet for forelskelsen, det er en enda menneske. Så her skriver jeg forelskelse. Og her skriver du al kærlighed. Det får man jo sige en stor modsats, at objektet for forelskelsen er en enda person af det modsatte skønhed. Og al kærlighed, det er jo simpelthen, at alle er objektet. Og faktisk kan man dog så sige, at ved forelskelse, då er det jo dette, at man vil æge den anden. Man vil have, at den anden skal være trugen, at så at sige, at man vil have monopol på den andre. Men altså, næste kærlighed, det er jo at give frihed. Så det er også to virkelige store modsatser, at man vil have eller æge den anden, og man vil give helt frihed. Og det er muligt, at jeg indom 40 året kommer og hitter sådan flere modsatse. Eller det kan man også sige, at det har lidt at gøre med at tage og at ge. Martinus han mener også på, at seksualakten eller samlogget, altså på det der vanlige juridiske sted, han mener på, at det tager kraft, det tager energi, og det er også mange, som somner ind efter en seksualakt. Derimod mener Martinus, at der findes en anden sort kærlighed, og det er en smækningskærlighed, der man smækker hverandre, og det siger han, det er jo noget, som giver energi. Så sen kan man ikke somne, når man har haft smækningsseksualitet, for så må man så bra og har fået så mye kraft og energi. Jeg tror faktisk også, dette, at vi i dag ser så mye med kramer, og vi ser så mye med massage og healing, at det med massage og healing, jeg har for mig, at det er lidt i familie med smækningskærlighed. For om det rører sig om healing, så påfører man jo den andre energi. Og det tror jeg faktisk også, at en smækning i sig er en sort healing. Og det vil dog sige, at princippet i den smækningskærligheden, det er at overføre energi til partneren. Men faktisk det her med forelskelsen, det er jo det, at der har samlaget jo en helt anden funktion. For det har jo at gøre med fortplantningen og reinkarnationen. Jeg kan som en liten parentes berette, at på Martinus Institut arbejder jeg just nu med en frågestund, der Martinus bliver frågat om prævention, og hvad Martinus mener om prævention. Og det skal jeg komme i Kosmos nummer 7 næste år. Så der kan I læse lidt mere, men nu har jeg just arbejdet så mye med det. Men der taler Martinus om, at der findes også en andlig struktur bag om samlaget. At man faktisk også har. Det kan man også læse i fjerde symbolboken, som kanskje redan har kommet på svensk, eller er på trapperne. I alle fald har jeg hørt, at tredje och fjärde bandet av symbolböckerna, den eviga världsbilden, kommer på svensk. Och det första symbolet i fjärde bandet, det är symbolet över samlaget. Och där visar Martinus att mannen har en viss vibration och kvinnan har en viss vibration. De har en gemensam förälskelsesvibration. Eller de har tillsammans, när man och kvinna har blivit ett kött, så har de faktiskt en gemensam vibration som attraherar ett väsen från den andliga världen. Så egentligen är det ett sabotage av naturens lagar, eller som Martinus säger, av de gudomliga lagarna. Egentligen är det en sabotage av de gudomliga lagarna att använda prevention. 1-0 till påven. Men i ett annat sammanhang säger Martinus då att preventionsmedel är en stor välsignelse. Det står i slutet av fjärde bandet av Livets bok. Men det kommer ju en bisats att prevention är en gudomlig välsignelse när alternativen är oönskade barn. Det är ju ett förfärligt öde att få som barn att man inte har önskat. Och i vissa fattiga länder då får de leva på gatan. Det är ju horribelt att de ska sova och sånt. Så det är ju klart, om man kan välja mellan två under ska man ju välja det minst onda. Och då är det ju alltså det mest kärleksfulla. Men det Martinus förklarar, det är att i kvinnan växer det maskulina fram. Och i mannen växer det feminina fram. Så vi utvecklar oss från att vara enpoliga varelse till att bli dubbelpoliga varelse. Och då talar han om att vi har en sexuell pol och en intellektuell pol. Och det är ju klart, den sexuella polen är förknippet med könsorganen. Och den intellektuella polen, den är ju förknippet med hjärnan. Og det vil sige, at jo højere udviklet man er, jo mere intellektuel er man. Men man er også mere human og særligsfuld. De højst udviklede mennesker, det er de mest særligsfulde mennesker. Så de er altså kommet længst i udviklingen frem mod dubbelpolighed. Og når man begynder at blive mere dubbelpolig, då får man interessen ud over hemmets fyra vægger. Så man kan säga att om man är mycket enpolig är man intresserad i det som försiggår i hemmet. Ibland när jag har haft föredrag och kurser på lördagarna kommer det en kvinna till mig och säger: jag hade tur, min man är bortrest, därför kan jag komma idag. Men annars tillåter min man inte att jag går till sånt. Och då kan man ju typiskt se att i det där förhållande då är kvinnan mer dubbelpolig. Hon är mer utvecklad och mannen är mer enpolig. För om man är mycket enpolig så insisterar man på att partnern ska endast vara i hemmet. Men om en av parterna börjar ha intressen utanför hemmet, till exempel konst, vetenskap, teknik, socialväsen eller hospitalsväsen. Man har någon intellektuell intresse, konstnärisk intresse eller human intresse som går på också att hjälpa andra barn i världen och hjälpa till en bättre värld med miljö eller humanitet. Och därför kan det komma misstämningar i äktenskapen om man inte har den samma intresse. Men på lite högre utvecklingssteg så finns det människor som säger: egentligen har jag inte lust med att ha barn. Jag har inte lust med att uppfostra barn. Jag vill hellre har arbetat med mina intressen. Och Martinus talar om att längre fram i framtiden vill det komma ett nytt sorts äktenskap som man skulle kunna kalla för ett kamratskapsäktenskap eller ett vänskapsäktenskap. Där man gärna vill ha ett intimt sexuellt liv. Man vill gärna ha en partner, man vill gärna ha ett sexuellt samliv och man vill gärna ha en partner som man är, vad ska man säga, på intellektuell våglängd med, att man har intresse när man kan kommunicera. Men ingen av de två har lust med egna barn. Det har de inte lust med. Och apropå prevention, så delar Martinus på det. Han säger ju, om man har intressen för att få barn, om man är intresserad i ett familjeliv, då, om man är ägnad till att leva i ett äktenskap, då är man nästan förpliktad från naturens sida till att få barn. Men det finns också människor som inte är ägnade till äktenskap. Om man inte kan stanna kvar hos den samma partner i 20-30 år, då är man inte ägnad til at leve i ægtenskab. Og det findes altså dem, som siger, jeg vil ikke have barn, jeg vil ikke have partner, jeg vil ikke leve i ægtenskab. I så fald, så siger Martinus, der tykker han ikke, at man skal anvende prævention og have samlag. For om man har samlag, då sætter man gang i visse instinktive funktioner. Om jeg trykker på den der knappen, så tænder jeg lyset, og tænder jeg på den der knappen, så tænder jeg for tv'en, og tænder jeg på den der, så tænder jeg for ventilatoren. Men om man har samlag, det er også en biologisk instinktiv funktion. Så trykker man altså på en knap med de juriske instinkt. Og om man har samlag i en sådan forholdende, då bliver det mere svartsjuka. Det bliver mere monopol. Og det har faktisk den effekt, at man får lust med at få barn. Jeg pratede en gang i øvrigt med en svensk tjej, som så, at hun havde redan fået 2 barn. Hun ville ikke have flere barn. Men så fik hun en ny partner, og tykte hun havde et fint sexliv med honom. Og til sin egen overraskning så hun, at hun fik lust med at få barn, fastän hun ville ikke have barn. Men det var interessant for hende at upptäcka, at den der lusten på något sätt kom upp i henne. Og det gör den, därför att det är organiskt naturligt, när man sysslar med sånt, fast hun inte ville. Og en annan sa också, när hun kände mannens penis i sig, så sa hun, han är min. Alltså att det gav en sån, egendomsbegär, han är min. Men om man smeker og kramer og sånt, så utlöser det inte de samma funktionerna. Og det er jo faktisk då också, altså, om man då har samlag med prevention. Men som Martinus säger, om man inte vill ha barn, man vill inte bindas, man vill inte ha partner, då är det faktiskt ett sabotage av naturlagarna att ha samlag, även med prevention. För då aktiverar man faktiskt de andliga väsenden. Man kan också säga det på ett annat sätt. Vi håller på att lämna djurriket och vi ska in i det riktiga människoriket. Men om vi praktiserar de djuriska vanorna, då kommer vi ju inte ur djurriket. Om jag nu går och är mycket arg och skäller på de andra, då praktiserar jag ju djurrikets vanor. Och det är inte vägen ur djurriket. Det ligger också program där nere från Martinus Center Klint. Där har vi en campingplats med ett gemensamt kök. Og ibland så bliver det ikke stædret i det der køkket. Det ser frugtansvært ud. Så var der en svensk, som skrev en skylt. De skal efter dig, annars lemner du aldrig djurriket. Og det var jo fint. Altså man måste jo sluta med de djurriske vanorna for at komme ur djurriket. Så det vil sige, altså om man er arg, når man er egoistisk og kæmpe, så holder man jo i liv de juriske vanorna. Og Martinus mener på, at det findes kanskje brist på vægtlægning på det her område. Men jeg vil også understryke, absolut, om man gerne vil have barn, om man gerne vil leve i partnerskab, altså om man er på et sådan steg i udvikling, det er naturligt. Det Martinus siger i et samband med ødmyghed, det er at kende sin eget udviklingsstik. Man skal ikke være bedre end man er, eller ikke dårligere. Man skal leve i harmoni med sit udviklingsstik. Og det er jo klart, at om man siger med sig, at jeg måske have samlag, jeg måske have barn eller familie, då skal man absolut høre det. Det er ikke det, jeg taler imod. Men det er jo det, at alle tror, at man måske have samlag. Alle tror, at man måske anvende prævention og sådan. De tror ikke, at der findes andre muligheder. Men det mener Martinus altså absolut, at der findes andre muligheder. Og på noget sæt kan det faktisk hæmme visse dybbelpolige mennesker i deres udvikling mod det rigtige menneskeriget. At de også på det seksuelle område fortfarande holder de juriske vanerne i liv. Men Martinus han siger altså i den der frokoststund, I skal få det i svensk oversætning i nummer 7, 2009, der siger han altså så her, at, jeg udbreder kanskje mig selv, men altså, om man ikke vil have barn, om man ikke vil være bunden, om man ikke vil leve i ægtenskab, då har man ikke ret at anvende prævention, men man har ret til den seksuelle nytningen, for det er en guddommelig gåva, Så det vill säga att alla har rätt till den sexuella njutningen. Men det är vissa som tror att man endast kan få sexuell njutning genom samlaget. Men som Martinus säger på danska, det finns så många andra sköna juleleje. Det finns så många andra möjligheter för att smeka och massera varandra. När han sa det i den där frågestunden så skrattade folk ju i lång tid när Martinus sa, det finns så många andra juleleje än just det. Så Martinus menar alltså att det är mycket stort behov, och han menar det alltså på något sätt att man bryter mot naturens lagar, att man bryter mot de gudomliga lagarna när man inte är ägnat till det. Men om man är enpolig och har barn och familj och sånt, så är det helt naturligt och helt riktigt. Så man kan inte säga på ett sätt att så och så får man inte göra. Man ska liksom själv känna efter var man står i polutvecklingen. För många har det också kanske varit ett befriande. Det finns ju kanske många som egentligen inte har lust med samlag. Det finns kanske för många människor att det inte funkar riktigt bra med samlag. Och om då den ene partner har lust med samlag och den andra inte har, vad gör man då? Det var ett program på dansk TV. Det var en kvinna, hon sa, hon hade lust med samlag en gång i månaden. Och mannen sa, han hade lust med det två gånger i veckan. Så stod det 8-1. Ja, vad gör man då? Och alltså, då menar jag Martinus skulle vilja säga att då får de endast ha ett samlag i månaden. För när det gäller det sexuella, då ska man endast göra det man själv har lust med. Man kan säga att man ska endast äta när man är hungrig. Man ska endast dricka när man är törstig. Det är ju absurd att man ska äta när man är mätt. Det är ju så att säga. Och just sexualiteten är ju kanske något av det mest heliga som finns. Så därför menar Martinus faktiskt att man ska inte ha sex om man inte har lust. Precis som man ska inte ha mat när man är mätt. Alltså när man inte har lust, det är mycket. Och där finns ju så många analyser av Martinus om man har sexualitet mot betalning. Alltså då har man sexualitet därför att man behöver pengar, men det är därför man har lust. Och det säger Martinus, det är förstörande på den psykiska och den sexuella strukturen i det långa loppet. Tidigare var det också svårt för kvinnorna att bryta äktenskapet. Det kanske var en mycket vacker ung kvinna som blev gift med en mycket rik man. Och de fick 5 barn och sånt. Och efter ett tag så hade hon inte lust med den där mannen längre. Men han ville ha sexualitet, men hon ville skiljas. Men hon hade inga möjligheter för att gå. Hon hade ingen utbildning, hon hade inga pengar. Och så stannade hon kvar. Och på så sätt så kan man också säga att då är det ju faktiskt också prostitution. Det är faktiskt prostitution varje gång man har sexualitet, när man inte har lust med det. Man gör det därför, man känner, det något krav, eller man måste, eller för att få pengar, eller annars så går det inte. Så det säger Martinus, alltså den sexuella akten är mycket helig, och det ska man endast göra. Så i det här fallet så får mannen alltså hjälpa sig själv, för man kan alltså inte begära att hon ska göra det om hon inte har lust med det. Og Martinus har jo skrevet mye om, hur man faktisk kan komme ud i olika seksuelle utspårninger, derfor man kan få olika dårlige vanor, som når de bliver upprepet og upprepet, og til slut så går de altså helt automatisk, men det skal jeg ikke gå så mye ind på. Men det, som egentlig skal holde ihop en ægtenskab, det er ikke forelskelsen, det er jo enpoligheden, og det er jo seksualiteten, så jeg skulle jo altså ville sige. Altså, vitsen med at holde det sammen i et par, det er jo, at man nyter af forelskelsen og seksualiteten. Det er jo det, som holder menneskerne ihop. Men forelskelsen, som sagt, det er ikke nogen intellektuel præstation. Det er noget, som går så selv, men man kan ikke gøre noget åt det. Og iblandt har jeg set, der findes et ung par, både er mye sympatiske, vakre, fine mennesker, og de bliver gifter. Efter 3, 6, 9 år, så er de blevet skilte, og man fatter ikke, der var før. De var jo så sympatiske, både to, og nu har de endda blivet skilsmæsser. Men forelskelsen er et jødisk instinkt. Det er en jødisk automatfunktion, og vi holder jo på at udvikle os fra jød til mennesker. Hvor er skillnaden på jød og mennesker? Jeg mener, det er intelligensen eller intellektualiteten, som er den store skillnad på jød og mennesker. Og jøderen handler instinktivt, men menneskerne handler logisk og reflekteret. Så det vil sige, at til eksempel når det gælder maten, så ved jøderen instinktivt, hvad som er ret mat. Men det ved menneskerne ikke. De skal læse bøger for at hitte frem til, hvad som er hälsosamt og hvad som ikke er hälsosamt. Så det viser på dette område, de juriske instinkterne holder på at degenerere. Og sen må man då anvende sin intelligens eller sit intellekt til. Og just forelskelsen er jo då altså et juridisk instinkt, som også holder på at degenerere. Det vil sige, at det er svårt at holde kvar forelskelsen. Ofte då drøjer forelskelsen bare et par år. Der findes ny moderne forskning, som har vist på, man har gjort undersøgninger med elektroder sådan på mennesker, som er forelskede. Og der findes to hjerncentre, som forandres, når man bliver forelsket. Og det ene af de der to centrene, det er et hjernecenter for kritisk forholdningssæt. Så man slutter at forholde sig kritisk, og det er jo en stor fordel for forelskelsen. Men når den der kemiske processen har gået over, så får man tilbage sit vanlige kritiske sinde, og då er man kanskje ikke så forelsket længere. I boken Logik prater Martinus om, at forelskelse er egentlig det samme som en hjerneforlamning. For det enda man tænker på, det er at være ihop med sin partner. Altså næste gang vi mødes, då skal vi gjøre det, og så skal vi gjøre det og det og det. Og man tænker på, når kan vi mødes næste gang, og hvad skal vi gjøre? Og Martinus har også i en frågestund, som har bandats på Kosmosgården i Varnhem, pratet om, hvorfor det her med celibatet har kommet ind i de andlige riktningerne. Det findes jo mye yoga og visdom i Østen og praktik i olika andlige organisationer. Og nogle har kommet på, at man måste leve i celibat for at komme til højere andlige tilstand. Om man skal opleve sanningen, og man skal opleve Gud, eller som Martinus siger, om man skal have kosmiske glimter, og man skal se lyset, der er der nogle, der mener, at då er seksualiteten en stor hindring, derfor det er jurisk. I Livets bog, band 1, har Martinus en lang, lang indledning, og redan der kommer han ind på noget med seksualiteten, og det er stykket 130 og stykket 131. Og der skriver han då også, at det findes faktisk visse mennesker, som har kommet på, at det seksuelle samlivet med en partner har hæmmet dem i deres andlige udvikling. Og der skulle jeg altså ville sige, at det kan man ikke udeslutte. At forelskelsen, det er jo en juridisk funktion. Den hæmmer de højere andlige funktionerne. Jeg har også bemærket, at i Martinus Center Klint kommer der mange ensamme mennesker, singles. Og så titter de, om der findes nogen trevlige partner. Og iblandt har de tubel. Og sen så går det hand i hand ved stranden og i skogen. Og så kommer de ind til studiecirklerne. Da kommer de til foredragen. Og da kan man fråge sig, hvorfor forholder de sig på dette sættet? Men det er just fordi, at du börjar at blive hjerneforlamet der. Og kan ikke anvende de der højere centrene, som skal til for at forstå foredragen og studiecirklerne. Men de er fokuseret på dette, at man skal være tilsammens. Og Martinus havde jo så at sige også elever. Altså det fandt jo nogen, som bodde tilsammens med Martinus Instituttet og sådan. Og då gav han jo disse mennesker undervisning, for at de skulle kunne blive foredragsholdere og arbejde for kosmologien. Og iblandt kunne det jo hende, at en sådan blev forelsket. Og då sendte Martinus så fort, nu hjælper det ikke, det er som at kaste perler for svin. For altså, om man er forelsket, då kan man ikke tage ind de der høje analyserne. Eller man er ikke så interesseret, då er man interesseret ud af noget andet. Og då siger Martinus, at på det der sættet kan man jo forstå, at det der med celibatet har kommet ind i de der andlige riktningerne. Altså det vil sige, at om man er forelsket, då er man ikke mottagelig for en højere andlig undervisning. Då er det bedre at vente til en periode, der man ikke er forelsket. Men Martinus mener jo ikke, det betyder ikke, at man ikke skal have smækningsseksualitet, og det betyder jo ikke, at man skal leve i celibat, uden unani. Martinus, han varner faktisk imod at leve i celibat. fordi liksom en organisk funktion. Det er hälsosamt for ögonen at få ljus. Det er hälsosamt for lungorna at få luft. Det er hälsosamt for maten, nej, for magen at få mat. Det er hälsosamt for huden at få beröring. Og det er hälsosamt for könsorganerna at få en utlösning. Det er så naturligt og organisk. Der var en medarbetare som frågade Martinus, hur ska man lösa det här sexuella problemet? Jo, sa Martinus, det enklaste sättet, det är ju att ha en partner. Och om man inte har en partner, så må man ju hjälpa sig själv. Så det är ju bättre att vidmakthålla den sexuella funktionen än det är helt att förtränga den. För Martinus talar om att dessa vanor som man uppöver tar man ju med sig i kommande liv. Så därför kan det också ha vissa konsekvenser. Alltså om man står med armen i luften, så kommer den ju att degenerera och försvinna. Så på något sätt ska man ju hålla vidmakthålla alla de naturliga funktionerna. Det gäller ju också den sexuella funktionen. Så det finns någon sanning i, alltså precis i den period där man är mottaglig för en högerhandlig vägledning, då kanske man inte ska vara förälskad. Omvänt kan jag också berätta att jag kände en ung man som blev jätteintresserad i Martinus kosmologi. Och precis därefter blev han gift och fick ett barn. Och inom det första året av äktenskapet där läste han alla 7 band av livets bok. Men kan ni föreställa er hur det gick med det äktenskapet? De blev skilda efter 1,5 år, för det gick ju inte alls. Det där kan man säga, det var inte de riktiga. Det var inte välvalt att sitta och studera i livets bok när man har barn och maka. Det är det ju där man ska ha sitt intresse, för det andra, det är ju faktiskt att svika. Martinus menade också att man kunde missbruka dessa polanalyser, för om man nu hade tröttnat på sin partner och var intresserad i kosmologi, så kunde man ju säga, ja men ser du, jag har blivit så högt utvecklad, jag har blivit så dubbelpolig nu, att jag ägnar mig inte till äktenskap, så därför måste jag skilja mig, tyvärr. Och så gråter ju partnern. Och då säger Martinus, det är ju missbruk av analyserna. För om man verkligen hade förstått analyserna, då ville man ju hellre offra sig för en annan än att jaga sin egen lycka. Och det är ju det som är problemet med äktenskapen. Att det finns 2 i ett par. Och då stannar förälskelsen upp hos den ena part, men inte hos den andra parten. Då är det ju klart att för den part där förälskelsen har stannat av, då blir det ju liknande en ökenvandring. Och Martinus, jag tror det är 6:e bandet, skriver till och med om att en sån varelse kan komma att lida av själslig vitaminbrist. Alltså detta att bli förälskad är detsamma som att få själsliga vitaminer. Och det finns också en italiensk förälskelsesforskare som heter Alberoni, som ni kanske har hört tala om Alberoni. Och han har ju då kommit på att de allra starkaste förälskelserna, de mest passionerade förälskelserna, det är när man har haft en period där man har varit nedtryckt och deprimerad. Och det är ju logiskt. Om man har haft en lång period med ökenvandring, eller en lång period där man har varit ensam och ledsen, då behöver man ju ljus. Och när det då kommer till någon förälskelse, så blir det ju en mycket våldsam, för man har ju verkligen man behov av ljuset. Och man skulle kunna föreställa sig en person som levde harmonisk och glad och hade succes med sitt arbete, allt gick gott. En sån person skulle också kunna bli förälskad. Men har ju redan mycket ljus i sitt liv. Alltså, det går ju lite upp och ner i livet, men jag tror kanske om de olika människor börjar forska i det, ibland vill se att de starkaste förälskelserna har just kommit när man har varit längst nere, därför att det verkligen är stort behov av ljuset. Och därför är det ju också så underbart med förälskelsen, att den kan ge dessa själsliga vitaminer. Så finns det också människor som är mycket humana och mycket vänliga och dubbelpoliga. Och min sann, de går och blir förälskade hela tiden. Ja, men då skulle man ju tro, ja men herregud, då är de ju mycket enpoliga. För de går ju och blir förälskade hela tiden. Men det som det genererar, det är ju varaktigheten av förälskelsen. Man kan inte stanna kvar i förälskelsen så länge. Men det kan utmärkt komma många små förälskelser. Man kan ju säga att ens kärlekskapacitet, den ska utvidgas från man endast kan älska en enda varelse. Det är ju inte mycket. Där kan man säga att förälskelsen, kärleken, eller som Martinus också kallar det, den högsta elden. Alltså sexualiteten kallar Martinus också för den högsta elden. Den är på sparlåga här i enpoligheten. Man kan endast älska en varelse av motsatt kön. Det var inte särskilt mycket. Det var inte mycket. Men när man blir lite mer utvecklad, så kan man också älska grannens maka och en på jobbet och sådan. Man får utvidgat sin sympatikapacitet. Och till slut kan man alltså älska alla. Men det blir lite problematisk när den nya ökade humanitet och sympati uttrycks genom sexualiteten. Och där menar Martinus då att man kan komma in i den där epok han kallar för serien äktenskap. Man kan gå på en bus och av en bus och stå på en bus och gå av en bus. Liksom man kan gå in i en äktenskap och så går man ur äktenskap. Så går man in i en äktenskap och så går man ur en äktenskap. Så det finns en period med de lyckliga äktenskap. Och så kommer det då en period med de olyckliga äktenskap. Och så kommer det alltså den tredje perioden, ufruktbarhedens zone. Alltså man har inte barn, det kommer en period där man vill leva i partnerskap och man vill ha sexualliv, men vill inte ha barn. Och dessa äktenskap kan bli ganska så lyckliga om de har kommit så att säga till samma höjd i utvecklingen. Jag såg en trailer till en film, en tysk film som heter Den Vita Masai. Men Vita Masai, det är en tysk kvinna som blir förälskad i en afrikansk krigare, en Masai. Och då har det skrivits en bok och det har gjorts en film. Och det är ju klart, denna sexuella attraktionen, det är ju de två sexuella polerna som attraheras. Men Martinus menar på i ett äktenskap är det faktiskt fyra människor som ska giftas. Eller fyra poler som ska giftas. Men den första förälskelse och den sexuella tilldragning, det är de två sexuella polerna hos mannen och kvinnan. Och där i den där boken, jag har inte läst det, men jag förstod ju på det, att denna tyske kvinnan, hon levde då i ett Maasai-samhälle i Afrika. Men hon hade ju många talenter. Hon kunde ju göra redskap eller smycken, och hon kunde handla. Hon var ju mycket självständig och kunde göra mycket. Och då blev han mycket svartsjuk. För det var ju han som skulle ta hand om familjen. Och där kan man då se att hun var udviklingsmæssigt set mere udviklet i den intellektuelle polen. Hun var mycket kreativ og mycket, men der var han jo mere enpolig. Og sen, så kom der altså til et stort problem i deres forholdende. De seksuelle polerne, de passede ihop. Men de intellektuelle polen passede ikke ihop. Hun havde kommet længere end han. Og derfor blev det då et stort problem. Og der var en undersøgning nogle gange, at man har jo kommet på, at det findes faktisk ganske få varagtige lykkelige ægtenskaben. Og der var også sådan en i den danske tidningen. Det var et lykkeligt ægtepar. De havde kommet til psykolog, og så frågede han dem, hur känns det at tilhøre en seksuel minoritet? Altså det vil sige, at man anser det næsten for at være en seksuel minoritet, og man lever i et langt, lykkeligt og varagtigt ægtenskab. Men man har kommet på, at sådan er findes. Og der beror det jo just på, for at anvende Martinus' terminologi, om den modsatte polen også matcher. Om de både to har gemensamme interessen. Den samme mængde af interessen. De kan være interesseret i andlig videnskab, eller esperanto, eller humanitet, eller sådan saker. Då kan det blive mycket lykkeligt. Men der har det jo mere blivet et interesseægtenskab, et kammeratskabsægtenskab, et venskabsægtenskab. Men de kan endda også blive mycket lykkeligere. Og det kan også blive så, at om det er to dybbelpolige mennesker, som bliver gifte, så siger manden kanskje, ja, men jeg vil gerne gøre, hvad jeg kan, for at min fru bliver lykkelig. Jeg kan ofre mig, så hun bliver lykkelig. Men om hun har den samme indstilling, ja, men jeg vil gerne gøre, hvad jeg kan, for at gøre min mand. Jeg vil gerne ofre mig for honom. Så bliver det jo ikke mye bråk, når de både er villige at ofre sig for hverandre. Og det vil jo da sige, at der findes der faktisk muligheder for mye lykkelige ægtenskab, even i de ulykkelige ægtenskabens zone. Men det er ikke i kraft altså af de seksuelle polerne. Det er det jo kraft af, at man har blivet mere næstekærlig og mere venlig. Tiden går, så jeg tror, at jeg skal altså tale om, at det findes jo altså lagen for tilvaro, og det er, hvad man skal være til gang, glæde og velsignelse for andre. Der findes altså en sådan kærlighedsbyt, at man skal elske alle. Og dette kærlighedsbyte, det er altså så stort, at det even inkluderer, at man skal elske sin mokka. Tak.